Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 11:e kapitel, rättskipningen. Det handlar om domstolarna och deras uppbyggnad, om domares ställning och om lagprövning. Lagprövning handlar om förhållandet mellan politik och juridik. Vi har ju en paragraf i början på regeringsformen som innehåller dels meningen all offentlig makt i Sverige utgår från folket, men den säger också den offentliga makten utövas under lagarna. Och idén är ju att de två principerna ska harmoniera varandra. En konstitutionell demokrati är där folket styr genom sin riksdag och sin regering på ett sätt så att det stämmer överens om man använder rättsligt giltiga lagar. Men det kan ju hända att det kommer i konflikt. Anta att en domstol anser att ett beslut som har fattats i riksdagen står i strid med den ena eller andra bestämmelsen i någon lag. Vad händer då? Utgångspunkten är ju att en rättsstat innebär att domstolarna ska vara självständiga. Redan när den gamla grundlagen, 1809 års regeringsform, kom till så uttalade riksdagens konstitutionsutskott att man ville ha en domaremakt självständig under lagarna men ej självhärskande över dem. Och Sverige har ju anslutit sig till Europakonventionen som talar om att varje medborgare har rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Det här kapitlet inleds med att berätta om vilka domstolar vi har i Sverige. Som en del andra demokratier, men inte alla, så har vi ett parallellsystem. Dels allmänna domstolar för exempelvis brottmål och pröva tvister mellan enskilda. Och förvaltningsdomstolar. Den viktiga uppgiften är att pröva överklaganden över beslut i statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Båda de här systemen har tre nivåer eller instanser. Man börjar den första instans och så kan man överklaga till mellaninstans. Och principiellt viktiga mål kan tas upp i högsta domstolen respektive högsta förvaltningsdomstolen. För en del speciella ärenden så finns det domstolar som arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och så vidare. Och sen så står det att den viktiga rättskipningen måste skötas av ordinarie domare, det är de högsta juristerna. Och naturligtvis finns det bestämda regler hur det ska gå till i domstolar. I grundlagen finns bara en hänvisning till de speciella lagar som reglerar dels hur det går till i allmänna domstolar och sen dels i förvaltningsdomstolar. Och det är rättegångsbalken respektive förvaltningsprocesslagen. Och sen finns det en paragraf som är ju väldigt viktig som bestämmer att rättskipningen ska utövas självständigt. Och vad är då dömande uppgifter? Och man talar om att döma i det enskilda fallet, tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Och då får ingen myndighet påverka, inte heller riksdagen. Och det är ju ett undantag från den allmänna regeln att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Men riksdagen får inte lägga sig i rättskipningen. Och den här paragrafen är en återklang av rättsstatens allmänna idé som har formulerats genom tiderna. Redan Aristoteles i antikens Grekland skrev att det föredrar att lagen härskar framför att någon medborgare gör det. Och i de tidiga medeltid i Norden så talade man om att land ska med lag byggas. En av de som var med och utformade Amerikas grundlag beslutet på 1700-talet. Han pratade om en styrelse genom lag och inte genom människor. Government of laws and not of men. Och vi har ju då vår formulering i den nuvarande regeringsformen. Den offentliga makten utövas under lagarna. Och man påpekar just i det fjärde kapitlet att riksdagen inte får syssla med rättskipningsuppgifter. Så riksdagen sysslar med politik, inte juridik om man ska uttrycka det allmänt. Riksdagen har ju uppgift att stifta lag, men vi har andra organ som tillämpar lagen. Det finns vissa undantag, men det här är huvudregeln att vi har på det sättet en maktdelning mellan lagstiftande och rättskipande grenar av statsmakten. Och rättstvister ska i princip avgöras i domstol, för att då menar man att men domstolarna har ju en särskild ställning och då den enskildes rättigheter och rätter kan ta bättre tillgodoses i domstol än om rättstvister skulle avgöras av myndigheter. Eller, men det finns vissa undantag, men detta är huvudregeln. Och eftersom rättskipningen då ska skötas av ordinarie domare, så är det en viktig fråga hur man utnämner ordinarie domare och vilken ställning de har. Den här sjätte paragrafen kan ju tyckas vara lite egendomlig. Den börjar med formulerat ordinarie domare utnämns av regeringen. Så det vill säga de som ska sköta den dömande makten ska utnämnas av de som sköter den styrande makten. Men det är en allmän konsekvens av att den allmänna uppgiftsfördelningen inom den offentliga sektorn inom staten är att regeringen har den styrande makten och där ingår utnämningsmakten. Makten att utnämna olika personer på lägre nivåer och olika organ inom staten. Men det viktiga är det som kommer sen. När man då utnämner domare så får man bara ta hänsyn till vad man talar om sakliga grunder, förtjänst och skicklighet. Motsvarande finns också för andra statligt anställda senare i grundlagen. Förtjänst brukar traditionellt vara tjänstetid och erfarenhet i tjänsten. Skicklighet, det kan vara genom utbildning eller att man har visat sig särskilt lämplig och kompetent. Det står sakliga grunder såsom, och det innebär att man kan också ta hänsyn till jämställdhetsaspekter och annat, men huvudbetoningen ligger på förtjänst och framförallt mer och mer på skicklighet. Och sen det tredje stycket. Det verkar lite bara i förbigående att närmare bestämmelser finns i lag. Men då får man titta i den här lagen. Det finns numera en lag om utnämning av ordinarie domare. En kärnpunkt i den är att det ska finnas som heter domarnämnden. Och den består i huvudsak av företrädare för rättsväsendet. Och inför varje utnämning av domare till ordinarie domare. Och särskilt viktigt då för de högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen. Då ska de lägga fram på förslag till regeringen och de här förslagen visar erfarenheten nu de år där det här har varit i bruk brukar följas av regeringen. Så regeringen utnämner formellt kan man säga, men rejält så är det en prövning av de olika sökande där de ska säga, juridiskt ansvariga, de med erfarenhet av juridisk verksamhet, deras bedömningar av de olika sökande är det som i praktiken fäller utslaget. Och här kommer en paragraf som handlar om ordinarie domares rättsställning. Man har grundprincipen att domare när de väl är utnämnda är oavsättliga. Men man måste ju ha vissa undantag om det är så att en högre domare har begått brott eller som det heter gjort sig uppenbart olämplig. Och om man har nått pensionsåldern eller har som det står en varaktig förlust av arbetsförmågan, då kan man skilja en domare från sitt uppdrag. Men detta är undantag. Och den här paragrafen har ju kommit i blickpunkten med tanke på vad som händer på en del andra håll i Europa. Till exempel i Polen där har regimen försökt bli av med för regimen misshagliga självständiga domare och försökt förtidspensionera dem och bli av med dem. Så den här paragrafen om domares rättsställning kan visa sig vara väldigt viktig för att rättsstaten ska fungera i praktiken. Om det skulle gå så långt att man väcker åtal mot de högsta domstolarna, och den här paragrafen handlar då mot justitieråd, det vill säga titel på de som sitter i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, då går det till så att åtal väcks av justitieombudsmannen som är riksdagens rättsliga självständiga granskare eller justitiekanslern som är så här, regeringens advokat. Och när åtal har väckts så ska det då prövas i högsta instans. Och eftersom vi har två parallella domstolssystem så utnyttjar man det här att man inte ska dömas av sina egna kompisar utan ledamöter i högsta domstolen ställs inför detta i högsta förvaltningsdomstolen och vice versa. Avskeda andra ordinarie domare, och det menas alltså de som är ordinarie domare men som inte sitter i de två högsta instanserna utan det är mellaninstanserna eller på tingsrätter och förvaltningsrätter. Då finns det någon som heter Statens ansvarsnämnd som prövar då om man ska skilja någon statligt anställd från anställningen om man har gjort sig skyldig till någon förseelse, korruption eller vad det nu kan vara. Och då kan i det här fallet sådana utslag överklagas så att det prövas av en domstol. För grunden är att det ska, en domare ska bara kunna dömas av någon instans där det också finns en domare. För att bevara då tanken på rättsskipningens självständighet, på domstolarnas oberoende. Och sen så domares rättsliga ställning i övrigt bestäms av riksdagen, och det innebär då att det måste ske genom lag. Så regeringen kan inte gå in och reglera det där, utan det måste tas, det är så pass viktigt att det är bland de lagar som måste tas av riksdagen. Och krav på medborgarskap gäller färre tjänster nu för tiden än vad det gjorde tidigare. Medan vad regeringen måste vara svensk medborgare och ordinarie domare måste vara svensk medborgare. Och sen så finns det ju andra anställda vid domstolarna. Det är ju det här, det är de som sitter och dömer, ordinarie domare. Men för de andra anställda, biträdespersonal och annat, då gäller samma regler som andra statligt anställda. Resning och återställande av försutten tid. Det är möjlighet till omprövning. Alltså huvudregeln är ju det att har man dömt och dömt så att en dom har fått laga kraft, då gäller den. Men om det skulle komma upp nya omständigheter så finns det en procedur som beskrivs i den här paragrafen för att man ska kunna ta upp ett tidigare avgjort mål. Den sista paragrafen i det här kapitlet handlar om lagprövning och berör det viktiga förhållandet mellan juridik och politik. Utgångspunkten är att det finns en rättslig normhierarki, grundlag och före lag som går över förordning som tar över andra föreskrifter. Riksdagen står över regeringen som står över myndigheter och kommuner. Och det innebär då att en rättsregel får inte tillämpas om den strider mot överordnad rättsnorm. Då ska domstolen inte bry sig om den här rättsregeln. Men förordningstid mot lag, så är det lagen som tar över, grundlag tar över lag. Det finns också ett annat skäl till att en domstol inte kan tillämpa en rättsregel. Det är om den finner att det har begått fel i beslutsprocessen. Det har hänt att en domstol har inte tillämpat en lagparagraf därför att man anser att den delen i lagen hade tillkommit i felaktig ordning, hade till exempel tagits för snabbt utan tillräcklig beredning och förberedelse, så att lagen inte är tillräckligt grundad i förarbeten. Nu finns det ett tillägg till det här, att domstolen ska beakta att riksdagen är folkets företrädare och grundlag går före lag. Den bestämmelsen ska man se mot bakgrund av den formulering som tidigare fanns i regeringsformen fram till 2010. Då fanns det en regel som sa att domstolen fick lov att åsidosätta en lag eller förordning bara om felet är uppenbart. Och det var en så stark inskränkning att den här regeln ofta inte tillämpades. De har ändrat den, och i praktiken innebär det att domstolarna nu har lite större möjligheter att pröva lag, att pröva om en rättsregel är förenlig med. Ofta handlar det om grundlagen och grundlagens andra kapitel. Anser domstolen att en lagparagraf strider mot en medborgares fri- och rättigheter, så ska domstolen inte tillämpa den lagparagrafen.